Idag är det den 21 januari 2025. Vilket är den andra dagen i den nya Trump-eran. Därför att Donald Trump svor sig in som president för... Ja, jag antar att det var ganska precis ett dygn sedan. Och han deklarerade i sitt tal, först han sa att Amerikas guldålder börjar nu. Den har alltså pågått i en dag och en natt vid det här laget. Hur har det känts för dig, Boris, sen igår? Har du känt en extra liten guldkant på tillvaron?
Vi programmerar optimistiska pessimister gör ju aldrig det. Och jag är guldkantig att ta i, liksom. Men jag är glatt. Jag är road. Jag är road, så mycket kan jag säga. Amused.
Det är gott så. Det är gott så.
Ja.
Det har ju hänt en hel del såklart nu dagarna och veckorna som har lett upp till själva installationen. Jag vet inte vad man ska börja med eller vad som är viktigast, men en sak som man kan notera, det pratas ganska mycket om, det är att det finns en enorm uppslutning bakom Trump. Och vi har pratat om det här tidigare, att det har blivit ännu starkare och tydligare, tycker jag, att alla som kan hoppa på Trump-tåget. De som av något skäl inte kan, de tenderar att hålla sig mer neutrala. Det finns ingen hetsk opposition egentligen mot Trump nu. Vissa ledande demokrater, så här partipampar, har till och med varit ute och uttryckligen deklarerat att det blir ingen motståndsrörelse den här gången som det blev 2017. Och vi började prata om det långt innan valet, givetvis, att det verkade finnas nästan en konsensus om att Trump skulle bli president. Och alla verkar fortfarande vara överens. Det känns nästan, tycker jag, som när Obama blev president. Och inte ens republikanerna egentligen motsatte sig det, för att alla, det fanns ett samförstånd om att det var dags nu för den här killen att bli president. Det är nästan lite den Obama-känslan.
Jag väntade bara på att Bruce Springsteen skulle dyka upp på konsert eller installationer och sjunga.
Ja, det är givetvis han som är det yttersta kvittot.
Tecknet.
Konsensus.
På att de har gett upp.
Jag ska bara säga att jag hör din röst lite dåligt, Boris. Det låter som att vi har något uppkopplingsproblem. Så att vi kör på, men det finns en viss risk, jag säger det till de som lyssnar live också, det finns en viss risk att vi måste göra något åt det där. Det är mycket snack också om oligarkerna, de amerikanska oligarkerna, alla rika och mäktiga män som nu mer eller mindre plötsligt ställer sig vid Trumps sida. Elon Musk kan vara först ut kanske, eller den tydligaste ledaren i den trenden, kan man väl säga. Men nu har vi många fler, inte minst alla möjliga teknikmagnater. De var också med på plats på installationen, så Jeff Bezos står där och myser. Mark Zuckerberg också, han har varit väldigt aktiv i att positionera sig nu i linje med Trump. Jag vill prata mer om det. Jag tänkte vi kan göra ett särskilt inslag om Mark Zuckerberg idag, men till och med i Hollywood så har vi sett lite uppslutning för Trump. Han har nu särskilda ambassadörer som han har utsett. Ambassadörer till Hollywood, vilket jag tycker är en rolig, vitsig grej. Va? Hollywood som ett främmande land. Då. Men hans ambassadörer, de heter Sylvester Stallone, Mel Gibson och John Voight. Det är lite fräckt, tycker jag. Det är också kul för att vi har pratat om både Stallone och Gibson nyligen här i radion. Haft mycket gott att säga om dem. Boris, vad ska man tänka kring den här uppslutningen, den här koalitionen? Det är inte en valkoalition, men det är någonting som Trump absolut inte hade förra gången. Obama hade det här. Kanske Clinton, förmodligen Reagan. Ja. Men de flesta presidenter har inte den här typen av vind i seglen, den här typen av uppslutning när någon tillträder. Det är min magkänsla i alla fall. Vad tänker du, Boris?
Det brukar vara lite mer kluvet och sådär. Här var det ju och jag blev själv väldigt kluven när jag tittade på insvärningen, eller vad man ska säga. Alltså, å ena sidan blir jag ju lätt spifärdig när jag ser tech-oligarkerna där, alltså Zuckerberg och Bezos och några till som liksom har bytt sida nu. Det är därför att deras synpunkt är rationellt och det är deras sätt att tjäna pengar helt enkelt och få en större frihet om de byter sida. Så att det är rationellt. Samtidigt har de gjort så mycket motbjudande ondskefullt med lätt hand under de gångna åren. Så att man vill inte se dem där. Men sen den andra sidan kluvenheten jag tänker att det är ju så underbart förnedrande att de faktiskt efter att nästan ett årtionde stått på fel sida. Nu står där liksom med rakade huvuden, höll jag på att säga, och böjda nackar och betygar sin underdånighet. Det är ett både och där. Helst skulle jag vilja se dem i de anklagade spås, men det här var inte så illa.
Det är sant, det finns ett starkt element av rituell förnedring, offentlig förnedring, ja, i hela den här cirkusen. Det är en bra poäng som du gör, tycker jag, att man kan passa på och njuta av det där. Det är också, jag vet inte, jag har inte känslan av att det är någon som har tyckt att de här tech-oligarkerna har framstått som liksom värdiga deltagare i den här processen. Elon Musk har fått en del respekt, framförallt under tidigare, för att han har tagit så mycket personliga risker att gå till täten. Men det är ingen som är imponerad av Mark Zuckerberg eller Jeff Bezos eller någon sådana människor. Och medierapporteringen kring de bilderna och så vidare är ganska, den är förnedrande som du säger. Men också, jag gissar att du såg, Boris, den här videon. De har ett klipp från en sidokamera när Trump håller tal och han pratar om att vi ska åka till Mars. Vi ska plantera amerikanska flaggan på planeten Mars. Mm-hmm. Och Elon Musk jublar och han står liksom och viftar med armarna och ser så här otroligt tunt ut som nästan bara han kan. Äkta, ja, liksom så här redditor-känslan. Men precis till höger om honom i bild står Baron Trump. Vet du vilket, ja, klipp jag tänker på?
Och ja, jag tittar på det så många gånger och man ser på Baron och tänker, men stå still då, gubbjävel. Seriöst så föll alla mina såna inre tveksamheter om Baron bort där. Det där var liksom den värdige som kan ta över. Och så liksom den lilla killen, han stod ju till vänster om Baron.
Ja, exakt. Och det där är väldigt intressant, att de här tech-oligarkerna, de förnedrar sig, de krälar i stoftet framför Trump, och men Trump och familjen Trump höjer sig över dem. Bara kolla den här enorma kontrasten mellan Elon Musk och Baron Trump, två män som kommer att ha mycket med varandra att göra i framtiden i många årtionden. Oh. Och Baron Trump, han är visserligen lite expert på att se besvärad ut, han har alltid sett väldigt besvärad ut offentligt hela sitt liv, men Det är absoluta frakt som man kan läsa i hans ansikte för den här, ja, clownen Musk som står bredvid. Det är så väldigt, väldigt talande. Och det där är liksom, det där är presidentens son, presidentens arvtagare. Folk kan prata om Elon Musk som hans parhäst och så vidare. Men det är Baron som är framtiden. Och också Melania, den här begravningsliknande outfiten. Men hon ser också ut nästan som från en annan planet. Totalt annorlunda. Alla andra människorna. Stenhård, iskall. Riktig liksom. De är häftiga liksom. Man är ganska häftiga, den här Trump. Vissa av de här Trump-människorna. Framförallt Melania och Baron. Så det var ju fantastiska sådana bilder. Ja. Som jag gillade mycket. Själva ceremonin. Alltså de här ceremonierna. Installationerna, insvärningar eller inaugurationerna. Jag vet inte ens vad det heter på svenska. Det är ju alltid sådana här vämjeliga spektakel, alla politiska högdjur som ska visa upp sig och oligarkerna, massa så här mångkulturgrejer, alltid den mest motbjudande formen av amerikanska, och de ska alltid ha så här negrer som sjunger och apar sig på scen och så vidare.
Ja.
En annan sån här intressant detalj bara på familjen Trump och hur udda de är, var att du har säkert sett det, Boys, att Trump höll inte handen på Bibeln när han svor presidenteden.
Nej.
Som Melania höll fram två biblar åt honom. Som, precis framför dem. Men han lät dem bara hänga där utan att röra vid dem. Ja. Vet inte om det var någon sorts signal. Det är oklart för mig. Trump gör ju ofta en poäng numera av att han anser sig vara utvald av Gud. Men han är inte så fasligt bekymrad om Guds bok. Eller så var det fel utgåva. Ja, Melania kanske inte hade tagit med sig en officiell Trump-bibel.
Ja.
God bless the USA Bible. Det kanske var därför han inte ville röra vid den. Det hade inte varit kommersiellt riktigt.
Ja, korrekt bedömning i så fall.
Ja. Ja, vad ska man mer säga? Han höll tal. Tyvärr, alltså jag skäms över att säga det, men jag blev lite besviken på hans tal. Varför hade jag högre förväntningar? Jag vet inte, men jag tyckte det kändes trist att det bara var som ett vanligt Trump-tal, vanligt Trump-slopp. Det var inte precis en av hans planlösa rants, det var ett skrivet tal. Men det är det som lämnar en lite dålig känsla för mig. Alltså om du nu håller ett tal som är väldigt viktigt och du har ett manus, varför kan du inte se till att ha ett bra manus? Kan du inte hålla... Jag vet att det här är lite fjantigt, jag skäms lite när du säger, men kan du inte behålla ett värdigt, presidentiellt, klassiskt tal? Men det här låter ju som om någon har specifikt försökt skriva Trump-slopp. De har försökt skriva så här typiska Trump-formuleringar.
Ja.
Men inte ens särskilt... Det finns också några försök i talet till retorisk finess. Men det faller platt hela tiden för att författaren väljer fel ord eller fel grammatisk form. Alltså jag hörde kanske 5-10 exempel på det genom talet. Till exempel den allra första meningen där de har helt uppenbart valt fel ord. Det är bara liksom... Det skulle kunna ha varit en kraftfull mening, men istället blir det bara... Jag vet inte vad, liksom. Det är ingen kraft. Har de ingen som kan skriva ett värdigt tal? Eller bryr de sig bara inte?
Nej, men alltså det där anses nog vara ett värdigt tal. Alltså, det är ju så att talekonsten har ju... Alltså talekonsten vänder sig nu genom massmedier och i andra sammanhang, arenor och så där, till en... Jag menar, kulturen är sådan. Folk är mindre och mindre begåvade. De kan inte hantera god retorik. Om det nu fanns någon i Trumps närhet som kunde skriva retorik. Alltså, vi är ju mycket långt bort från ett sånt retoriskt mästerstycke. Alltså... Nu avskiljer jag ju Karl, men det var liksom knallhårt och jättebra. Gettysburg-talet, förvisso inte en installation av presidenten. Men liksom varje ord vägt på diamantvåg. Klart, då tar det 3,3 minuter och 2 sekunder eller mindre. Det hade ju varit något. Kliva fram, hålla ett jättekort stenhårt tal. Och nu till arbetet. Och sen bara gå.
Ja. Det är så, jag känner mig fjantig som beklagar mig. Det är så här med Trump, vet det. Han kommer alltid vara ännu mer smaklös och tafflig än man ens kunnat tänka sig. Förmodligen hade han satt sitt vanliga reklamteam för att skriva installationstalet. Alla snillerna som skriver all copy till hemsidorna där han kränger guldfärgade skor. Och biblar som inte bara innehåller den amerikanska konstitutionen efter Nya Testamentet, utan dessutom en handskriven faksimil av refrängen till I'm proud to be an American av Lee Greenwood. Vad ska man säga? Det är Donald Trump, det är Amerika.
Jo, men alltså det är ju... Jag tycker inte man är fjantig om man kräver liksom att han har tagit makten. Då, även om man är smaklös så måste man kunna skaffa sig en god talskrivare för helvete. En riktig copywriter hade gjort det bättre. Vad som helst hade varit bättre.
Det här är extremt nördigt, men jag ser också saken från det andra perspektivet. Från talskrivarnas perspektiv. Jag tycker att det är lite pinsamt för deras skrå att inte någon av dem har liksom kunnat ta sig fram och lösa det här problemet. Därför att det är en prestigegrej i politiska kretsar, aspirerande politiska operatörer, att vara nära politiska figurer och skriva tal åt dem. Framförallt såklart de viktigaste högtidstalen. Och att ha skrivit en State of the Union eller en inauguration speech eller någon sån viktig grej. Det är en statusgrej, man slåss för chansen att få göra det. I USA såklart, men även i Sverige så är det stor prestige att få skriva liksom, talen till statsministern och sånt där. Och det är bara konstigt att det inte finns liksom, drivna skribenter som drömmer om det här och ser till att det måste ju vara att Trump är inte intresserad.
Men det finns ett... Nu fan ska vi nörda här. Jag tycker det finns ett stort problem, för att även om det finns en kompetent talskrivare i hans närhet, så den kompetenta talskrivaren måste ju också anpassa sig till personens röst, till intonation, kadenser, hur de pratar. Det är ju extremt viktigt för att talet verkligen ska... meningsbyggnaden och ordens längd, allting ska funka. Och jag måste ju säga att ibland tycker jag att Trump låter som en så här gnällig tant i liksom kommunväxeln. Det är något mjäigt över. Det går inte att, vet du fan om man ska skriva ett kraftfullt tal när han går ner i gnällläge.
Nej, det är så.
Släpp fram Barron nu. Ja. Släpp fram Barron nu.
När Trump är på det mötet som var på igår så är det kört. Men jag kan väl säga för min del i alla fall att under den senaste valrörelsen så höll Trump ett antal skrivna tal på sina rallies som jag tyckte var rätt bra. Jag tyckte de var rätt välskrivna. Och sen så börjar han improvisera. Han går liksom off teleprompter och då blir det mer vanlig Trump, den vanliga Trump-grejen, lite rant och sånt där. Men ofta att han kör liksom kanske 20 minuter i början av rallyt där han faktiskt håller ett riktigt tal. Och känslan jag har då, det är Stephen Miller som har skrivit det talet. Och det är bra liksom. Och det är lite värdigt och fint. Kunde de inte bara tagit en av de manusen och kört? Det spelar ingen roll. Som sagt, det är lite fjantigt, ska inte uppehålla mig för mycket vid det där. Men det är lite ett hantverk. Jag också, vi kanske vissa som känner till att jag har jobbat tidigare som spökskrivare åt politiker och skrivit specifikt för liksom, ministrar och matchat deras stil och sånt. Jag har inte skrivit högtidstal och sånt där.
Du håller på att sälja in det här till Trumps stav alltså.
Nej, men det är med att jag känner lite grann med människor omkring honom, för jag vet att det finns människor omkring honom som vill skriva riktiga tal. Samtidigt, jag säger inte att det här är viktigt, att det är så här, på något sätt är viktigt för världen och samhället att Trump håller ett värdigt tal. Men det är lite sorgligt att se att det politiska hantverket runt omkring, att vi inte finns något intresse för att upprätthålla de här sakerna.
Nej, jag protesterar livligt. Alltså det är jätteviktigt. Det här är inget vi ska be om ursäkt för. Alltså när du gripit makten, då ska det vara jäkligt välregisserat. Och jag är lite förvånad över att det ändå var en del punkter som var välregisserade. Men talet är viktigt. Alltså pöbeln behöver någon som sätter ribban, höjden på ribban de ska hoppa över när de själva tänker kommunicera. För många av dem kan ju inte det. Och därför ska det vara liksom bra tal. Folk ska liksom hållas i styrsel på scenen och inte skutta och hoppa och sådana saker. Det är jätteviktigt. Sådana här högtidliga tillfällen sätter andan i nationen. Det får inte bli liksom dåliga tal och lite pajaserier.
Ja, nej, det är en bra poäng. Jag håller med om det. Jag känner mig ibland bara lite överdrivet nördig när jag pratar om de här sakerna. Vad har vi mer? Jag vet inte om jag orkar prata om Trumps meme-coin. Trump blev av en enorm kryptovaluta-scam dagen innan inaugurationen. flera miljarder dollar. Han lanserade en egen shitcoin. Eller som det heter när man gillar den som ligger bakom projektet, det heter det meme-coin. Det finns olika siffror, men jag såg någon amerikansk tidning som sa att Trump hade tjänat 58 miljarder dollar på en dag. Och någon sa att han samlade förmögenhet består nu till 89% av den här kryptosnurran. Finanskillarna på BBSen, de är mer konservativa i sina bedömningar. Men Trump tjänade enormt mycket pengar, alltså hundratals miljoner kronor säkert på en dag. Och det är, utan att gå in på för mycket, så bara det är enormt smutsigt. det är en öppen form av korruption. Mm. Därför att det som det är att det är en möjlighet för människor, inte minst liksom, rika människor i finansbranschen och kryptosfären, att slussa pengar till Trump, att bära fram liksom, tribut till honom. En sorts inofficiell donation, köpa inflytande. Så att folk ser det här med rätta, tror jag, som en sorts payoff från kryptobranschen, som liksom, sannolikt har mycket att vinna på att ha Trump i Vita huset. Och också att Trump lanserar en sån här memecoin. Det kan i sig ses som en dörröppnare för kryptovalutor i finansvärlden i stort. Alltså att Trump ger tummen upp den här typen av produkter. Alltså jag följer inte den här världen så jättenoga, men det är extremt smutsigt. Det finns inget exempel i amerikansk historia, kanske inte något lands historia, på en tillträdande ledare som gör en sån sak. Dagen innan skapar han en sorts finansbubbla, centrerad kring sin egen person, och rakar in miljarder bara på hyping. Alltså det är nästan ofattbar fräckhet. Det är så otroligt smutsigt med alla normala. Men alla vet liksom, det är som någon sa på BBS, att det drabbar ingen fattig. Det är ingen som inte vet, det är ingen som kommer känna sig lurad. Alla vet vad det här är för någonting liksom. Men det är inte det, det är bara att det är korruption. Det är en så öppen liksom, kanal för korruption. Så oavsett om det faktiskt är folk som köper tjänster och betalar på det här sättet. Så det är som Hunter Bidens målningar. Det är samma sak som Hunter Bidens målningar. Fast det är liksom så här 1000 gånger större skala. Men det är exakt samma sak. Att man skapar den här kanalen. Man kan säga så här, men det finns inga bevis för att någon faktiskt har köpt politiskt inflytande via en Hunter Biden-målning. Men poängen är bara att öppna upp de här kanalerna genom vilka folk kan ösa in liksom, så här, oregistrerade kampanjbidrag. Vad man nu ska kalla det med såna eufemismer liksom. Och det finns ingen som helst risk att det här blir ett problem för Trump heller. Han kan aldrig få ett politiskt problem. Han gjorde teflon. I värsta fall får han någon grej med SEC eller sådär. Han får betala lite böter. Men han kommer ändå tjäna otroligt mycket pengar på den här grejen.
Ja, nej, men alltså, jämfört med det här så verkar det exempel Hunter Biden. Men det har funnits några andra sådana demokratiska politiker som trycker upp sina självbiografier.
Just det.
Och sen köper liksom företag dem. Men det är ju snuspengar i sammanhanget, det är ingenting. Inte ens den där demokratiska senatorn med liksom egyptiska guldtacker i garderoben kommer ju i närheten av det här. Småhandlare.
Ja, alltså guldtackor är åtminstone gentlemannamässigt på ett annat sätt. Men det som du säger, ja. så är det växelpengar. Och det är ju så att Trump är störst och bäst, och man får, på något sätt får man lyfta sin hatt över att han kan göra det så storskaligt. Men det är någonting med den här, jag vet inte, den här tandemrörelsen mellan familjen Biden och familjen Trump som de har hållit på med ett tag nu. En grej som hände precis dagen innan, samma dag som Trump lanserar sin shitcoin, så gjorde Joe Biden en sista vända benådningar. Många, många benådningar. I princip kan man säga att Joe Biden benådade alla medlemmar av sin egen familj. Han benådade alla sina syskon. Joe Biden har 2 bröder och en syster. Och de alla har blivit benådade nu. För alla brott som de eventuellt har begått. Fast de har inte begått något brott givetvis. Men om de har begått något brott så är de benådade. Är proaktivt nu från 2014 framåt och sånt där. Så han har en bror som heter Francis och en som heter James och en syster som heter Valerie, och sen är det också en svåger och en svägerska. Och sen benådar han också Tony Fauci, Mark Milley, den här fruktansvärda generalen som högg Trump i ryggen och betedde sig, förmodligen borde skjutas för högförräderi egentligen för det han gjorde. Liz Cheney, samma diagnos att applicera på henne. Men jag tänkte på med den här pingpong-tandem-grejen. Alltså att, Joe Biden, han benådade också alla medlemmar av 6 januari-kommittén, alltså 7 kongressledamöter som har utrett stormningarna av Kapitolium. Adam Schiff är en av dem som är ganska kända, och de flesta är inte så kända med namnen. Och fler personer som varit involverade i den här 6 januari-utredningen. Och dagen efter när Trump tillträder, så en av de första saker han gör under första timmarna som president är att han benådar 1500 personer som på olika sätt är kopplade till, 6 januari-händelsen. Alltså folk som greps under stormningen av Kapitolium och så vidare. Jag vet inte, det är någonting som är så intressant för mig, det här med att de jobbar med de här. Båda familjerna är väldigt liksom korrupta, tar in enormt mycket pengar via sina politiska uppdrag. Och sen så har de liksom, de benådar människor relaterade till exakt samma liksom härva. Ena dagen är det Biden, nästa dag är det Trump som benådar massa människor. Och det är också, ja, Trump, han underräknade 200 exekutiva ordrar, som det heter, första dagen. Och ungefär 100 av dem går bara ut på att upphäva Joe Bidens exekutiva ordrar. Och det är så det är nu för tiden, och det kommer vara så länge till, att det är som en sorts dragkamp eller pingponggrej, att varje president utfärdar 100 dekret och sen utfärdar en 100 dekret till som upphäver 100 dekret från förra presidenten. Och jag tror att vissa av de andra grejerna också, det var något om att Trump, USA skulle gå ur Parisavtalet nu enligt Trump-dekret.
Ja, just.
Men jag för mig att han gick ur Parisavtalet förra gången också. Ja, och sen gick väl Biden med igen med ett nytt dekret, och nu går Trump ur igen med sitt dekret.
Exakt, så där kan de hålla på hur länge som helst.
Ja.
Men jag kan tänka mig att liksom, i sina klara stunder så måste ju de här reformer sitta Joe Biden och kliar sig och tänker att, ja men kolla nu, så mycket själv jag och min familj har fått. Men liksom Donald, han kör ju allting 100 gånger större. Och han kommer undan med det.
Ja.
Alltså, det är ju... jämför man beloppen, jämför man antalet benådningar, korruptionsgrad. Alltså, det, plötsligt framstår ju Biden och samarbete med ukrainska oligarker som småskaligt faktiskt.
Ja, exakt. Exakt, det är precis det. Och jag är väldigt... väldigt entusiastisk såklart över Trump ska vara presidentet, och det är jättebra. Jag vill verkligen att det ska vara så. Men det finns ju ingen som helst så här, moral high ground, som amerikanerna säger. Det är inte som att det är helt olika saker liksom, utan det är mer att det är ganska liknande saker för oss från två olika håll. Och jag är mycket mer liksom, har mycket mer affinitet med den ena superkorrupta familjen än den andra superkorrupta familjen.
Jo, men det är så man måste hantera det hela. Och sen kan man ju liksom, som jag drömmer om, att det är inte omöjligt att i korrupta familjer föds det värdiga och icke-korrupta barn. Barron kommer inte att köra några memecoins. Men jag ska sluta tjata om honom. Men det är så man ska se det, precis som du säger. Det nästan ohanterligt trista, tycker jag, det är när folk går ut och säger att nej, men det här är inte korruption, det här är någonting annat, det här är bra, det här är fint. Det är ju helt jävla hjärndött, helt enkelt. Man måste ju se verkligheten som den är, och i det här fallet så har vi en korrupt familj som lutar sig mot folkliga krafter. Ja, då får det väl vara så då. Och skinnar folk och tar emot mutor.
Ja.
Och det blir förhoppningsvis ändå bättre, men det är inte Guds bästa barn vi ser i action.
Nej, det är inte Guds bästa barn. Det är sällan Guds bästa barn som får ta plats i ovalarummet, tyvärr. Jag tycker förstås att det känns väldigt roligt på många sätt. Alltså det är framförallt det är kul att se hur många människor omkring oss som får energi av det här. Jag har lite svårt att hålla entusiasmen upp vissa dagar. Jag tänkte på en grej, att jag känner mig extra pepp under november och december här. Jag tror att det var delvis för att Trump höll sig undan så mycket. Han gjorde knappt några framträdande eller intervjuer. Och det var nog det bästa han kunde göra för att vinna mitt hjärta, i alla fall. Varje gång han kom tillbaka och gjorde ett inhopp i debatten så var det ganska deprimerande. Som när han dykte ut och försvarade H1B-systemet till exempel mitt i den här juldebatten. Och nu är han ute och vevar igen, och ja, då måste jag gå in i lite så här, jag vet inte, så här dubbeltänk eller kompartmentalisering. Ta det onda med det goda och så vidare. Men det som är... Jag tror så här, Trump kommer vara en besvikelse på många sätt. Det kommer vara ungefär som första mandatperioden. Vi har pratat mycket om det här förut. Jag har samma syn på det här som jag alltid haft egentligen. Men det som är så bra Det är, allt annat utom Trump själv. Trump är Trump, han kommer alltid bara vara sig själv. 100% fanatiskt fokus på honom själv, The Trump Show. Det är väldigt förutsägbart, lite sorgligt. Men det som händer omkring honom, det är inte så att folk har plötsligt börjat älska det här lite solkiga som jag kan störa mig på, utan Trump är en symbol för någonting annat, och den symboliken är dubbelt så stark nu, eller 10 gånger starkare. Efter att han har kastats ut, släpats i smutsen, straffats, förnedras, tystas, och trots det, mot alla odds, har han kommit tillbaka i världshistoriens största politiska comeback. Och det är det som säger om samhället. Vad är det för ett läge vi befinner oss i som är så extremt att amerikanerna omfamnar Trump och bär fram honom till Vita huset igen, inte en gång utan den andra gång på det mest osannolika sätt man kan tänka sig. Och det, alltså jag försöker liksom grann tänka bort Trump som person och bara se det fenomenet som är enormt positivt och inspirerande. Och då behöver inte jag tänka så mycket på så här, ja, vad kommer Trump göra? Förmodligen inte så mycket, åtminstone inte på eget initiativ. Men för alla andra runt Trump, för alla andra på hela planeten, så är det faktiskt en riktig möjlighet.
Ja, men det där är nyckelordet. För alla andra på hela planeten eller för alla andra i Europa. Alltså jag ser det, för att man ser liksom i Sverige och andra europeiska länder de här lite mer lättledda politruckerna som på något sätt ska befinna sig i någon nationalistisk ström. De är ju lättledda och tror att det här är en jättestor förändring. Jag ser det mer som en fråga om att det öppnar för en slags mental och kulturell anti-amerikanism och antidemokratiska strömningar. Men det här är det yttersta tecknet på att systemet inte fungerar, helt enkelt. Att det är frågan om vem som är smartast, korrumperad och mest uthärd, mest härdig och minst senil som vinner. Det är, jag tror liksom att det här kan återuppväcka en känsla av att på den här sidan Atlanten är vi annorlunda. Alltså, det låter knäppt, men jag tror att avspelet gör att man kommer att säga att men vi är inte som dem. Det var de sämsta som åkte till USA för några hundra år sedan. Inte de bästa.
Det låter faktiskt lite knäppt, Boris, men jag tycker vi bestämmer att det är så det ska bli nu.
Ja, jag tycker det.